Så, yes. Fan, välkommen till podden, Nico.
Gumbo Unchained.
Gumbo Unchained. Yes.
Jag heter Nicolas Ringenskog, Fred Norli.
Jag heter Kristoffer Vita. Vi ska snacka om Django Unchained, Quentin Tarantinos nya film. Och vi såg den igår.
Ja, och på bio. Och den, jag tycker man ska se den på bio.
Mm, eller hur?
Det kanske goes without saying, men den är sån här, genren är episk. Västern.
Ja, precis. Det är som en spaghetti-västern hyllning, typ.
Ja.
Vi kan ju börja med vad den handlar om. Django är en slav och han blir fritagen i början av filmen.
Det här är 2 år innan...
Ja, vilket år är det? Ja.
Är det 58? Det är 2 år innan Civil War. Mm. USA.
Och i södern, så det är liksom inte vilda västern utan vilda södern.
Ja.
Och han blir fritagen av Dr. King Schultz, som poserar som tandläkare fast han är egentligen då prisjägare.
Just det.
Och de teamar upp tillsammans.
En asbra prisjägarduo.
Ja, precis. Han frågar ju honom om han vill teama upp med honom och så säger han kill white people and get paid for it. What's not to like? så att de blir en bra team. Och sen, men egentligen då så är han ute efter sin fru Django, ja. Som är kidnappad, ja, men hon är ju hon är slav
som liksom. Slav under Leonardo DiCaprio som heter Mr. Candid eller
Calvin Candy.
Candy, just
och
det.
Hans plantage heter Candyland.
Ja.
Som ligger i Mississippi då.
Ja, och Christoph Waltz spelar den här Dr. Schultz.
Mm.
Och Jamie Foxx spelar huvudrollen Django.
Ja.
Och jag måste säga, jag blev imponerad med Jamie Foxx.
Mm, jag med, verkligen. Jag tyckte han var svinbra, ja. Alltså. Så ganska avmätt prestation på något sätt. Alltså att han säger jättemycket utan att behöva säga så mycket. Han säger ganska mycket med ögonen liksom.
Ja, men det brukar inte han brukar jag tycker han brukar spela över så jävla mycket. Han har sett den här Cadillac Records.
Ja,
den är så pinsam. Han ska vara som Motown-boss typ. Han är subtil och liksom han är inne i rollen på ett bra sätt. Jag digger det och han är bra och Christoph Waltz är jättebra.
Mm.
Men,
han gör nästan lite samma roll som i Inglourious Basterds, fast en snäll version.
Det är lite bromance nästan.
Ja, men det är ju som ändå en buddy-film på många sätt. Alltså det känns som att det är så många olika filmer. Det är en film om så här, slaveriet, det är en film om en västernfilm, det är en buddy-comedy ibland. Ja. Det är liksom en så här,
klassisk hjältesaga.
Hjältehämnarsaga. Okay. Jättemånga olika grytor.
Men,
som
jag tänkte mycket Tarantino. På den här The Wars of Sheriffen.
Ja, just det. Det var länge sedan jag såg det.
För det är nästan samma scen där i början att det var så Sheriffen i komedi från 70-talet som Richard Pryor skrev manus till.
Mm.
Och där allting handlar om att det är en vilda västernfilm men det är en svart sheriff i huvudrollen.
A
black sheriff. Mm. Så i början när han rider in i den hela stan där alla är så här rednecks och superrasister. Så...
Ja, ingen tycker... Alltså de har aldrig sett en svart man på en häst.
Nej,
tidigare. Så alla glor jättemycket.
Alla glor jättemycket. Och det var exakt samma sak i Django Unchained. Fast den här filmen var ingen komedi så den var lite blodigare.
Ja.
Men vad tyckte du om Django Unchained? Tyckte du var bra?
Ja! Asbra film. Jag tycker det är Tarantinos bästa på länge. Alltså jag gillade Inglourious Basterds också. Men jag tyckte hade lite svårt för det här våldet i slutet på Bastards.
Ja, varför?
För att det... Alltså även fast hon dödade Hitler och alla nazister inne på den där bion så var det ganska obehaglig scen. Och jag tror att det var tanken var att nu ska man känna så här fuck yeah, alla nazister dör. Men jag tyckte bara det var rätt så här, osoft.
Det är ju sånt, precis, det är typ så här massakerstämning, typ Columbine-stämning.
Ja, alltså... visst. Ja, verkligen. Och jag tycker det är en annan sak i den här filmen. När han blev intervjuad NPR tror jag det var, så sa han liksom att det finns 2 sorters våld i den här filmen. Alltså det är väldigt mycket riktigt obehagligt så här våld som har med slaveriet att göra. Ja. Till exempel när de piskar hans fru. Ja. Broomhilda heter hon för övrigt. Och sådana grejer som är liksom sådär. Och det är realistiskt våld.
Ja.
Och man känner liksom att fy fan vad vidrigt det här är.
Ja.
Men sen när han får hämnas.
Ja.
Så är det alltid ganska underhållande.
Ja.
Och sådär förlösande. Och man bara yes. Ja. Gött gör det liksom.
Alltså, eller jag tycker Quentin Tarantino. Ett tema som han har. Som inte han hade från början. Men som han har fått sen 10 år. Är det här. Det rättfärdiga våldet, det här hämnarvåldet, typ att vissa människor förtjänar att dö och de ska dö på ett spektakulärt sätt. Nej, men liksom, Kill Bill handlar ju om det, liksom, rape and revenge. Och och Inglourious Basterds, som du säger, det är så här, nu dödade nazisterna. Det är okej, för de är nazister, så vi skjuter ihjäl dem.
Ja, fast är det egentligen särskilt nytt? Jag menar, det finns ju till exempel en grej i Pulp Fiction när han blir, Marcellus Wallace blir våldtagen av de här sjuka Bring Out the Gimp-gänget. Så dyker ju Bruce Willis upp och typ så här, skjuter kuken av honom och sen så ska de get medieval on his ass.
Ja, just det, och det ska vara lite coolt.
Ja, men det finns ju hela tiden det här.
Det är sant, men man får inte se det där. Alltså, det är fortfarande som en sjuk scen liksom, när han, Marcellus Wallace är liksom helt våldtagen och liksom, ska ringa sina kompisar. Han är ju helt så här, traumad. Men hade han gjort samma scen idag, tror jag, hade man fått se den här sjuka medieval on his ass-scenen.
Jag vet inte. Ja, nu han får göra vad han vill.
Ja, liksom, vad
han
vill
hade inte fått göra det då.
Nej, det hade han inte. Men det är väldigt mycket den här filmen
samma sak idag.
I Django Unchained. Alltså, det är väldigt mycket någon har varit dum och då är det okej att döda dem. Och Django dödar så många i den här filmen.
Ja.
Och det är alltid så här, yeah, som du säger.
Ja. Men jag tycker inte att det är något problem. Jag tycker det är rätt gött. Eller stör du dig på det?
Alltså, jag stämmer på det, för jag tycker det är samma princip som den här filmen Boondock Saints. Typ den mest älskade filmen på IMDb.
Ja, men jag hatar den filmen.
Jag hatar också den filmen.
Men den är dålig.
Den är dålig och den är töntig. men den är lite filosofisk, för den bygger på principen att den här rättvisetänket. Att det finns onda goda människor och de andra ska faktiskt skjutas och döras utan... det är inte ens dödsstraff, det är bara så att det är okej att poppa dem liksom.
Jo, men jag menar, i den här kontexten kan jag känna att, alltså, just i en västernfilm, det finns ju ingen lag, uppenbarligen.
Nej.
Och, eller, lagen som finns är ju att svarta kan köpas och säljas.
Ja.
Så att i den kontexten så är det kanske rätt lugnt att vara en mördare, en hämnare liksom.
Ja,
Django som sen får efternamnet Freeman.
Ja, det är lustigt. Men jag tycker, alltså, jag har lite problem med det här heroiska våldet och det här att det är det rättvisa mördandet. Men i den här filmen blir det intressant, tycker jag, för det här, just den här det blir lite känslomässigt på annat sätt, för att just den här rasismen och slaveriet.
Mm.
Och när Django liksom dödar de här slavhandlarna och deras hantlängare, så är det liksom inte bara liksom, han är inte bara en cool Clint Eastwood typ utan han liksom drivs av sån jävla smärta och liksom och den här scenen när han träffar de här, det är tidigt i filmen när han träffar några tre bröder från plantagen han tidigare jobbat på.
Ja, just det. Man får se först en flashback i hur de piskar
hans fru. Ja, precis.
Och han, samtidigt som han liksom ber att, nej men gör inte det, hon kommer bli mindre värd, liksom så här, vädjar till dem, och de bara, nej, i helvete heller.
Ja. I like the way you beg, boy, säger
han. Just det.
Och sen dödar han dem och säger, I like the way you die, boy.
Ja.
Och liksom, men det är intressant, för då är det liksom inte bara att han är en individ som har liksom hämnas, utan han liksom, det hela sjuka slaveriet han hämnas när
han
dödar dem.
Exakt, och det är det jag tycker är skillnaden. Att det är inte onda och goda människor, utan det är den onda tanken nästan som ska utrotas.
Eller snarare som att han är så... att han blir sån massmördare, Django, eller man kan kalla honom för det i filmen, blir ändå liksom mer förståeligt eller intressant med tanke på att den här sjuka slaveriet. Alltså, han måste vara så jävla lack, och det fattar man. Och han är lack i hela filmen.
Det här med slaveriet, det var ju, Spike Lee var ju orolig för det. Så att han skulle inte se Django Unchained för att han kunde inte göra av respekt till sina förfäder, för att slaveriet var ju ingen spaghetti western och sådär. Men vad tycker du, alltså, jag menar, hur slaveriet skildras är ju så fruktansvärt vidrigt.
Ja.
Och det var säkert 100 gånger värre.
Ja.
Så att, hur skulle man,
alltså, hur ska man göra det rättvisa?
Måste man göra Roots?
Måste man göra Roots? Precis, tänk på samma sak. Alltså, det finns en sketch med Dave Chappelle.
Ja, just
det. Där man såhär, behind the scenes from Roots. Där liksom, efter att den vita piskat den svarta killen, Kunta Kinte, så blir det så här, haha, så här bloopers. Och lite så här, hur läget?
Ja, just det.
Med kollegan. Att det är så jävla konstig stämning.
Ja.
Men, alltså, grejerna, det går ju inte att skilja på det finns ingen rätt sätt eller bra sätt. Och jag menar, jag tycker så här, alla skildringar av slaveriet är bättre än att inte göra det alls.
Ja.
Hur många slaverifilmer finns det? Det blir typ Amistad eller något sån här präktigt pekoral.
Ja, visst, ja, visst.
Så jag tycker det är bra att det här skildras. Alltså, jag vet inte.
Nej, absolut.
Det är bättre filmen än Spike Lee någonsin hade kunnat göra. Så.
Ja, det är det. Jag tror att han är avundsjuk bara. Eller ja. Svartsjuk. Jag vet inte, någonting.
Han är en sämre regissör. Men tänkte du på att, apropå kritik mot filmen, alltså att det är fel att Quentin Tarantino är vit och gör den här filmen om svarta. För det tänkte inte jag på alls förrän jag läste den här om Spike Lee. Eller så. Att,
är det det som...
Ja, det är också en kritik. Ja, men typ, eller också att det är mycket nigger och sådär. Han säger det ordet. Att, och, okay, det var,
men det sa de ju också. Det, alltså, det hade ju inte varit realistiskt om de inte sa det.
Nej. Ska liksom så säga...
Ska säga N-word hela tiden.
Eller att... Afro-American.
Ja, exakt. De, de sa ju inte det på den tiden. Nej, så det blir bara...
Nej, det var bara fel. Klart, yeah. Jag tycker det var helt grej. Och...
Nej. Det är så här överkänslighet för ord och symboler.
Det är ju en laddad USA-story, men jag tycker det är helt bra att han gör den här filmen. Fan.
Man måste ju minnas historien så att man inte upprepar den.
Men också det här typ att man måste bara att man får inte göra en spagettivästern om slaveriet. Jag vet inte. Mm. Alltså med andra världskriget och Hitlerfrinsen så fanns det ett länge så tabu att man får bara göra en typ av så här liksom präktiga anniversary-filmer. Men sen så kom Mel Brooks återigen.
Ja, Mel Brooks!
Med The Producers. Man. Och då, då var det typ första gången man skämtade om Hitler. Ah. Och det var värsta grejen. Sen började man kunna göra...
Förutom Chaplin kanske.
Ja, precis. Det var diktatorn. Men det var liksom sån befrielse att kunna liksom göra, att kunna typ avdramatisera Hitler och typ så här skratta åt honom och göra honom till en tönt istället.
Ja, visst.
Och jag vet inte, jag tycker det finns en funktion med typ att skildra liksom katastrofer, historiska sjuka saker på olika perspektiv och olika genrer.
Alltså jag tänkte på det att jag har ju lite av en spaning att så här, slaveriet gör en comeback nu i film. Till exempel så kommer ju Steven Spielbergs Lincoln som handlar om, och då är det ju fokuserat bara på den tiden när han befriade slavarna eller vad man ska säga då.
Avskaffade slaveriet.
Ja, vi skaffade slaveriet, exakt. Och sen kommer ju då han som gjorde Shame och Hunger, Steve McQueen heter han. Han kommer med en film som heter 12 Years a Slave, som är någon sån känd bok. Mm-hmm. Känd, självupplevd slaveriskildring. Också amerikansk. Och också Les Misérables, som jag såg igår, säger Hugh Jackman är slav. Men och jag vet inte,
intressant.
Och spaningen då är ju, det självklara är ju såhär, bara, jaha, men vad säger det om samtiden? Ja, betyder det att slaveri gör en comeback i verkligheten? Nej, men... Ja, det gör det. Också, det var inte så svårt att typ googla sig fram till ett skitfett Atlantic-reportage som bara var Slavery is making a global comeback, som jag visade dig igår, som är liksom, ja, tydligen är mer slavar nu i världen än det någonsin har funnits någonstans. Fast nu är det kanske i länder som Kina eller så här Burma eller liksom sådana länder. Och det är mycket prostitution också sådär. Men enligt Tarantino själv, jag läste en annan intervju med honom om det här, så västernfilmer har alltid speglat tidsandan i USA på ett sätt som kanske andra genrefilmer inte riktigt har gjort. Alltså så här 50-talsvästern hade lite så där Eisenhower
politik
politiska värderingar och sånt. Men, 60-talet var liksom mer så här Vietnamstämning. 70-talsvästern sen hade lika gärna kunnat heta Watergate Westerns. Det var mycket såna så här konspirationsteorier eller avslöjanden.
Sheriffskandaler.
Ja, exakt.
Ja, men intressant. Nej, men så kan det mycket väl vara. Men jag tänker med slaveriet att det kommer många filmer om det nu, är att det är liksom, alltså ras är en sån tabu i USA, att alltså där säger man ordet ras på ett annat sätt än vad vi gör här i Sverige, men liksom, men hela grejen med etnicitet och hudfärg, och att det kom upp utanför ett annat sätt nu med Obama som president till exempel. Och så jag tror det kan någonting, ja, men det gör att Hollywood är mer öppet för att skildra slaveri utan att bli super känsligt. Dels alltså, det, och dels tänker jag att här, det är inte ganska tacksamt i en film med slavar. Alltså så, tänk på Gladiator, alltså hela grejen med slaven som liksom blir liksom världens grymmaste. Och det är samma sak här. Det är rent dramaturgiskt, det är grymt att ha en hjälte som börjar som slav.
Ja, verkligen. Det är extremt tacksamt. Men han är ju också lite sådär... det känns som att han är inte bara... Han skulle kunna vara med i en sån här Shaft-film. Typ. Alltså en sån här blaxploitation. För att han är ju ändå en magical black man med en picka liksom.
Ja, så är det. Och han är väldigt så här snidig och snygg. När han väl snyggar till sig och väljer kläderna på sig så blir han ganska så här... då blir det verkligen käft så här, små coola solglasögon.
Ja, visst, ja visst. Det finns ett koncept inom amerikansk film som heter The Magical Negro, som är liksom en supporting character som alltid är hjälper den vita protagonisten i filmer. Men här är ju tvärtom. Han har verkligen vänt på rollerna helt och hållet. Och samtidigt gjort honom till en sån käft person.
Ja, det är ganska intressant att för i början av filmen så är liksom den här Christoph Waltz, Dr. Schultz, han blir helt, då är han asgrym och allsmäktig, typ den bästa revolvermannen.
Ja, verkligen, men sen släpper han det.
Han släpper det, han är liksom, han är så typ ödmjuk, han, han bara låter Django träda fram och att det blir hans quest som blir huvudrollen och Christoph Waltz bara hjälper till för att han gillar Django så mycket. Ja, men det är rätt ovanligt att liksom, tänk om typ Mel Gibson skulle liksom överlåta hela filmen till Danny Glover bara, nej men
exakt.
Häng med dig.
Exakt.
Det kommer inte hända.
Det är skitkul. Det finns, det är ju en scen där det händer liksom, när man, när överlämningen
sker.
Det är ju när de har hälsat på ett plantage där Don Johnson spelar slav ägare.
Big Daddy.
Big Daddy. That house is called the Big House because it's big. Bra. Ja. Och de har precis varit där och Big Daddy vill hämnas, så han drar ut med sina Ku Klux Klan kompisar och ska liksom lyncha Django och den här snubben King Schultz då. Men de har ju såklart räknat med det här, så de sitter lång bit bort, skjuter på en dynamitgubbar och spränger alla Ku Klux Klanar i luften. Förutom Big Daddy då, som
rider iväg.
Och King Schultz ska precis skjuta honom, men han ändrar sig i sista sekund och säger, would you care to? Och lämnar över bössan. Och så får Django skjuta dem sen. Kids are natural liksom.
Extremt symboliskt. Alltså, det är nästan lite Star Wars och lite så här Obi-Wan och så. Att han tar den liksom mentorrollen. Och i en annan scen så snackar de, eller Django berättar om sin fru Brunhilde, så blir Christoph Waltz helt så här bananas. Han bara, Brunhilde, det är liksom
en gammal tysk
legend. Ja, samma legend som ligger grund till Wagners opera tetralogi om Nibelungens ring. I alla fall.
Vad handlar den om kort? Den handlar om Brunhilde och den här. Eller det är samma story?
Storyn handlar om att världen går under och allting är konstigt. Men det är liksom en sorts familjekrönika samtidigt. Och det finns en pappa som är Våtan, eller vår gud Oden. Eller alltså trons Oden. Och han har en problematisk förhållande med sin dotter Brunhilde. Och så också blir hon besätts i dvala i och,
i filmen så berättar han den här
historien. Han berättar den här historien och Django blir helt, han relaterar jättemycket till det, för det Brunhilde ska räddas. Liksom.
Ja, just det. Hon är en prinsessa på ett berg omgiven av helveteseld, drake och,
Och så här. Och hon kan bara räddas av en man som inte är rädd för någonting. Ja. Och det blir då Django.
Han bara, I can know how it feels.
Och han går också genom eld bokstavligen.
Ja, verkligen.
Men det intressanta då, det känns som att Christoph Waltz, den här Dr. Schultz-karaktären, blir så rörd av att jag har inte träffat någon en hjälte som ska rädda sin Brunhilde liksom, den här, den tyska legenden, nu blir det liksom IRL.
Ja visst.
Och därför liksom, då låter han liksom, det är typ där som han låter Django liksom få huvudrollen liksom. Då fattar han, min roll i det här är ganska passiv. Denna Kiari beredde vägen för den här det är som den här Skywalker, den här Jedien liksom.
Ja visst, men det är som ganska gulligt, det är därför det är så här. Det finns ju som ett sagoelement i filmen också. Vi kan gå vidare till när de åker hem till Leonardo DiCaprios Calvin Candy, slavägaren då, för att försöka frita Djangos fru Brunhilde.
Just det.
Och de åker dit med en scheme. De måste infiltrera. De kan inte bara åka dit och säga, hej, vi vill köpa den här slaven. Nej. För att det kommer inte funka. Han kommer inte sälja henne, för hon är ingen stor grej.
Nej,
så istället ska de låtsas som om de är intresserade av att köpa
Mandingo,
vilket är någon typ av
gladiator
fast slavar.
Ja, det finns inga historiska belägg för det, men
gör det inte?
Nej.
Det finns ju en film som heter Mandingo.
Ja, men
som är en sån blaxploitation film.
Men det är en film. Men jag har läst om det, att det är en man tror att det kan ha varit så, men inte alls säkert, att, okay. att slavägare lät svarta muskulösa slaver slåss mot varandra på ett gladiatorsätt. Det är ganska smaskig tanke, precis, men det är inte säkert att det existerade.
Men det behöver inte ha funnits.
Nej.
Kan jag känna också, just för att det här, den är så...
den är så överdriven ändå. Det är så,
ja, exakt. Men just det, de åker dit och säger då att... Hej, Django får posera som svart slavhandlare. Ja. Och så säger han att posing as a black slave, that's lower than the head house negro.
Ja.
Brother, that's pretty fucking low. Typ. Så säger han, ja, men give me your black slaver. För att han får spela den rollen.
Ja.
Så de åker hälsa på Leonardo DiCaprio och Calvin Candy.
Just det.
Och första scenen när de träffar honom, eller på väg upp till och med. Allting är så jävla bra i filmen efter det, tycker jag. Den har varit bra fram tills dess, ännu bättre då.
Yeah.
Där de träffar han som är liksom hans högra hand eller någonting, som då berättar att ja, jag var uppfostrad av Candy-familjen och jag blev... Jag har blivit finansierad och fått gå i skola tack vare Calvins pappa och sådär. Och så säger Django någonting. Oh, one could almost say you was a nigger. Han bara, va? Nej, ingenting. Han sa bara ingenting. Strunt i det. Men sen när de kommer in där och det är den här sjukt brutala Mandingo-fighten. Han sitter också i Julius Caesar-rummet, Calvin. Och han vill ju också bli tilltalad Monsieur Candy. För att han är frankofil. Men han kan inte franska. Det är så genialiskt grepp. Och att han är liksom så här, han har sånt komplex hela tiden, så här, kulturellt komplex på massa olika sätt, så intressant. Men att han sitter där och kollar på den här sjuka matchen, och jag tänkte på, alltså det är ganska läskigt att se, alltså den scenen var så sjukt obehaglig alltså.
Det var en tredje variant av våld. Du beskrev två olika typer av våld som finns i den här filmen. Den var liksom något annat. Den var liksom både och. Det var både så här splatterunderhållning och sjukt obehaglig rasismvåld.
Ja, alltså de sitter där och hejar på medan de slåss till döden framför. Ja. Och det är liksom, det är inte ens i en ring eller någonting. Nej. Bara mitt på vardagsrummet framför en öppen brasa ungefär. Och,
två vita slavägare sitter och hejar på varsin kämpe som försöker döda den andra, och den ena lyckas i slut genom att trycka ut hans ögon. Alltså det
är... alltså jag reagerar mycket, för att det de gör egentligen, det är ju MMA fighting. Aha. Det är det de pysslar med liksom. Alla såna grepp de gör, allting. Sen när han bryter armen på dem, det är ett sånt här figure four grepp som jag har lärt mig liksom hur man gör. Så att det, alltså det finns ju, jag kommer ihåg, jag skrev om det här UFC Ultimate Fighting Championship någon gång i Aftonbladet typ. Och jag vet inte, slutsatsen var väl att ja, det är soft typ. För jag har ju själv hållit på med det här hela livet, så jag gillar det ju uppenbarligen. Men det finns ju också något element av en härskarklass, eller vad man ska säga, som för sin underhållning skull titta på andra som slår sig själva, liksom slår ihjäl varandra.
Det är en maktdemonstration.
Verkligen. Och det är liksom där att han bara, fortsätt slåss liksom. Det här är fan på liv och död typ. Så att det är så.
Ja, det är en extra vidrig.
Ja, det är en extra obehaglig scen alltså.
Men det är en bra scen, för då liksom, där får man verkligen känsla av att Leonardo DiCaprio, han är inte bara liksom en slavägare, utan han är riktigt hemskt, att han gillar den typen av våld. Och jag lade inte märke att det heter Julius Caesar-rummet, men det känns ju super symboliskt att ni hela den här Colosseum-grejen och gladiatorspelen.
Ja, visst.
Men apropå Number One House Negro, så är det en väldigt rolig karaktär i filmen. I Samuel Jacksons Onkel Tom.
Ja, visst. Han som har, han är den enda som får lyxen att skoja lite med han Candy.
Han är en gammal gubbe som har funnits i Candys hushåll sen innan Candy föddes.
Ja.
Och han har liksom spelstatus där. Och de tjabblar lite med varandra. Och jag vet inte, det tog ganska lång tid för mig att fatta att det var Samuel Jackson, för det är ganska bra sminkat.
Han
ser riktigt gammal ut.
Ja, han spelar gammal med så här halta fram med käpp och stammar nästan som en gammal, what are you doing there? Han pratar liksom äldre engelska också.
Alltså, det är comic relief kan man säga.
På ett sätt. Han är ju väldigt obehaglig.
Han är väldigt obehaglig, och det är sådana vidriga scener när han liksom sitter och liksom fjäskar och lyssnar och håller med. Och
han står bakom honom, Candy, på middagen, och liksom varje gång han drar ett skämt så skrattar han högst längst.
Det är vidrigt att se. Det är vidrigt. Det är så bra.
Han är svinbra gör den rollen alltså.
Och man ser liksom hatet som Jamie Foxx Django känner mot honom är liksom bottenlöst.
Ja, visst. Men det är ju det, alltså han är ju någonstans för att Okej, Leonardo DiCaprios karaktär, han är ju väldigt, han är sjukt vidrig. Men han har någonstans fötts in i till att bli slavägare.
Det är sant.
Så att det sitter i hans gener i princip. Han har blivit tvungen, kan man väl säga då, från födelsen och nästan föra vidare familjeföretaget. Det är ju ett företag, han säger det själv. Running a business here. Samuel L. Jackson, han har ju någonstans haft ett val om han ska gå och bli onkel Tom eller om han liksom ska göra minsta möjliga. Det är det, alla andra slavar är ju sådär. De gör det som krävs för att annars blir de dödade. Men precis. han lismar ju, han är så äckligt.
Han klättrar i,
klättra in i, och det är det som gör honom så fruktansvärt vidrig. För han har haft det här valet och han har liksom svikit sina.
Nej, men det är intressant som du säger, för att det är det som gör honom till, det är nästan han som blir filmens riktiga antagonist.
Ja, eller hur?
För att Django har liksom ingen han ser Leonardo DiCaprio och Mr. Candy mer som ett hinder i vägen för att få Brunhilde, men han har ingen känslomässig hat mot honom egentligen.
Nej, för han vet ju, det finns så många som honom liksom.
Ja, det är så många som honom, han bryr sig inte om honom egentligen. Men det han bryr sig om är den här Samuel Jackson och det är de som får det sista replikskiftet i filmen.
Exakt.
Så det är...
Jag tror att han är han är skurken. Han är den riktiga skurken.
Han är den riktiga skurken.
Ja.
Han...
Jo, jag tänkte bara också just Calvin Candys kulturella kapital som han vill skaffa sig tycker jag är som ganska kul. För jag tycker att det säger någonting om folk som har jättemycket makt över andra människor. Och, alltså, att de gärna vill ha så här, kultur som någon slags accessoar.
Ja.
För att han har ju döpt till exempel en av sina slavar till D'Artagnan från Alexandre Dumas Tre musketörerna. Och sen låter han den här stackars slaven bli uppäten av hundar i en fruktansvärd scen.
Ja.
Och King Schultz påpekar ju det när han ser hans bibliotek. Han säger, jag undrar vad Alexandre Dumas hade sagt om det här. Säger han, ja då du tror inte han hade gillat, han hade det, inte gillat det eller?
Ja.
Nej, förmodligen inte liksom. Jaha, nej men han var väl en mesig fransman sådär. Ja. Och så berättar han att han var ju faktiskt svart Alexandre Dumas. Så att,
jag visste inte Candy.
Men han är liksom hela tiden dum i huvudet på det sättet. Också det här, en annan grej att de sitter och spelar Beethoven på en harpa medan de gör någon typ av slavdeal.
Transaktion, ja.
Och Schultz... Liksom
får spel.
Får spel och så sluta spela Beethoven för helvete.
Spela samma, den här Fyre Lys om igen.
Jag har verkligen klasstips att det är den också.
Ja, det är så himla tentigt. Men det är så himla bra. Men det här att vara så nyrik på kulturellt kapital, att det är liksom en egenskap skurken och sådana osympatiska. Jag tycker det är ganska bra grej rent här filmiskt eller berättarmässigt.
Ja, men och att han inte förstår det.
Ja.
Det är det som är det bästa liksom.
Ja. Och hela grejen med franskan, att han gillar franska för att han kan prata det. Det är så tacky. Allt det är så bra.
Ja, men han är ju ändå så jävla läskig. Det är ju det. Han lyckas ju vara, fastän han är liksom, han är som löjlig, man tycker att han är löjlig, men han har fruktansvärt mycket makt.
Ja, och han kan låta en människa bli uppäten av hundar liksom.
Ja. Men du som är musikjournalist, vad tyckte du om musiken? Det är jättemycket musik. Quentin Tarantino har ju alltid haft så mycket musik.
Ja, det är jättemycket musik.
Ja.
Jag tycker det var bra musik. Quentin Tarantino har i flera filmer tidigare haft med musik av Sergio Leone och liksom återanvänt gamla filmsoundtrack. Men nu fick han en original.
Egen låt,
ja, han fick liksom en original.
En ny Morricone.
En ny Morricone-låt. Och det är helt sjukt. Han måste vara 100 år gammal.
Ja, visst, eller hur?
Men också var det en... Men det är intressant att säga musiken, för jag tänkte på en sak.
Förlåt att jag avbryter, men alla har ju sin egen låt. Eller i alla fall Django och King Schultz får ju sina egna låtar. Alla den här spaghetti-western-traditionen då, att såhär, Django, första introlåt, och sen när Schultz har gjort någonting, his name is King.
Ja.
Så de får ju sin egen...
Men det som den traditionen kommer från är egentligen Wagner faktiskt.
Ah.
Det är, Wagner kallar det för ledmotiv, och det är att man skulle känna igen en karaktär eller ett föremål genom en viss melodi. Och i och med att Wagner redan finns i den här filmen, den här hela Brunhilde-historien, så är det ganska intressant att man använder det greppet med Djangos ledmotiv och så vidare. Men en annan sak är att det är ganska mycket moderna låtar. Det finns lite soul-låtar, lite hiphop-låtar.
Och Rick Ross, 100 Black Coffins.
Ja.
Gangster-rap i Vilda Västern. Ja, och funkar det bra?
Det funkar bra. Ja. Eller jag tycker det var rätt intressant liksom här den hårda, ja, typ så här 100.
Det är rätt logiskt.
Ja, det är rätt logiskt. Och men jag tänkte på den här Marie Antoinette, den här filmen av Sofia Coppola.
Ja, just det. Ja.
För när den kom så var det ganska chockerande för många. Vadå?
Ni kan ju vara anakronistiskt med, ja, med New Order och sånt där. Ja. När nu den filmen utspelar sig.
1789.
Okej, okay, ja, bra. Savant.
Franska revolutionen. Ja, men det, hur som helst. Men jag tyckte det greppet i den filmen var grymt. För det gjorde liksom filmen mer alltså, ärlig på något sätt. Liksom, att den här känslan som finns. Och den här, för att framkalla den här känslan så funkar inte bara att använda musik från den tiden som skildras utan den tiden som finns liksom hos publiken och därför blir det låga på samma sätt när Quentin Tarantino i en enorm så här, shootout blodbadsscen plötsligt slänger på Tupac som är liksom en symbol för gangster om det finns något.
Ja, så därför... och han är ändå en good guy gangster någonstans. En revolutionär ändå.
Ja, Tupac. Ja. Så därför himla bra val av musik. Så jag är helt för musiken.
Ja, men har du någon scen som du tyckte var bäst i filmen?
En scen som...
En favoritscen. Nu har inte jag låtit dig tänka.
Nej,
tänk
jag tänker lite. Ja. Har du någon?
Ja, alltså min favoritscen, eller en i ganska tidigt i filmen. Ja. Så pratar de om att nu ska vi spela roller här. King Schultz letar efter några män och Django ska hjälpa honom. De ska åka till ett plantage och Django ska spela hans tjänare i princip, hans valet. Och så säger han, you gotta play the part of my valet. Now pick out the clothes, alltså att han ska få välja ut dina kläder till den här rollen. Alltså. Och han är precis frigiven slav. Liksom. Så han blir liksom sådär förvirrad och bara, jaha, får jag välja mina egna kläder? Ja. Och han bara, ja, självklart. Och sen i nästa scen har han de här extremt flådiga, jag vet inte vad det är, silkes
getup. Han ser ut som en blipster.
Han ser ut som en blipster, han ser ut som Andre 3000.
Verkligen. Typ.
Han bara äger den stilen så jävla mycket. Det är så fett. Ja. Alltså, hela... Därifrån till att han träffar den här andra svarta tjänsteflickan på plantaget som frågar vars bor din master eller något sånt där. Och så säger han, jag är ju fri man. Och så, jaha, så du vill klä dig så här frivilligt. Så han blir ändå lite nedtagen. Det är ändå gött liksom att de skojar med det. Och sen att när han väl hittar de här bröderna som han känner igen sen tidigare som har piskat hans fru och han dödar dem. Men det är inte bara det att han dödar dem, utan han har dödat den första killen precis när de är färdiga med att börja piska en annan slav. Ja. Han avbryter liksom det. Ja. Så dödar han den första killen. Den andra killen tar han upp piskan och bara piskar skiten ur dem. Men det är
så sällan... symboliskt.
Ja, det är så
att jag älskade det. Men han säger till
dem, det är ändå nu... våld som jag älskade. Så här, kör på.
Ja, men det är det som han säger till dem som är omkring. Kolla nu här, alla som är svarta. Nu ska inte se någonting. Det är en svart man som piskar.
Ja, eller jag tror han gör det efteråt. Inte för att fucka upp din tes nu. Men han säger...
Klipp bort det.
Nej, men han säger så här. Kolla nu, ska du få se någonting, så skjuter han dem i huvudet. Så det är ändå...
Ja, just så var det. Men om säger, en scen som fastnade för mig var en scen som jag tycker påminner lite om Inglourious Basterds bästa scen. Du vet Inglourious Basterds i början när de har en kupp och allting går nästan som
de vill. Verkligen.
Och, och det är så laddad stämning i den här lilla pubben. Och sen så genomskådar tysken att det är engelsmän och så blir det värsta blodbadet. Tyvärr, liksom. Det var så nära. Och det är samma sak i Django i slutet. Så tvingas Dr. Schultz köpa den här Brunhilde för mycket mer pengar än de hade tänkt. Men de får ändå som de vill. De kom dit och de vill två saker när de är där hos Mr. Candy i Candyland. Det ena är att få ut Brunhilde, den andra är att ha ett köpebrev som visar att hon är faktiskt köpt.
Precis, så att de inte kan istället för att bara ta tillbaka henne, för då kanske de blir jagade och sen åker
tillbaka. Ja, då har de stulit någons egendom.
De måste ha lagen på sin sida.
Precis, liksom. Och du får dem och de får henne, de får det här köpbrevet och det enda som återstår är att Mr. Candy vill skaka Dr. Schultz.
One more moment, doctor!
Ja, precis. Alltså,
det är så vidrig
grej. Det är så förnedrande, för det är simpelthen bra, för det är som en maktgrej. Ja, han vill liksom visa den totala förnedringen. Inte bara att han har blivit rånad på $12,000, utan han ska även liksom ta i hand.
Men det är nästan bästa att han spoilers nu, för nu spoilar vi slutet, men, ja, men ni får helt enkelt ta det, eller hålla för öronen.
Ja, håll för öronen. För att när Dr. Schultz då till slut tvingas gå med på, för han vill verkligen inte ta honom i handen. Han bara, du har fått mina pengar, nu vill jag gå härifrån.
Han säger att det är en sed i Texas, att vi måste skaka hand. Ja. Jag kommer inte från söder.
Ja, liksom. Precis.
Men jag insisterar, han... Ja. Jävla jobbig.
Ja, och han säger att om inte vi tar han så gäller inte kontraktet eller någonting. Nej. Så då måste han. Och då säger Gustav Schultz, vill du ta det han? I insist. Okej, men här är min hand. Och så tar han fram sin hand och tar fram en minipistol och skjuter honom i hjärtat.
Ja, ja.
Och det är så bra, för han vet att när han gör det så är det så himla ostrategiskt. Han själv kommer dö.
Han blir skjuten direkt.
Allting kommer gå åt helvete. Men han gör det ändå för att visa sin värdighet.
Ja, visst. Och, han klarar ju inte av det. Han har ju han lider ju också hela tiden i filmen igenom. Varje gång svarta utsätts för någonting vidrigt. Ja. Liksom. Så att han har gått igenom så oerhört mycket. Han ser det när han säger, jag hoppas att jag aldrig ser det igen. Ja. Och det här är liksom sista... droppen på något sätt att han dör hellre än att ta honom i hand. Bokstavligen liksom.
Och det är bra, och det visar liksom att om Djangos huvud nemesis är den här Samuel Jackson, onkel Tommen, så är Dr. Schultz nemesis den vita.
Verkligen.
För där kan man snacka riktigt hat liksom.
Mm.
Men så det är delar av scenen. Men det är också någonting som återkommer hos Quentin Tarantino, även i Pulp Fiction, den här synen på typ heder och mänsklig värdighet. Alltså när Bruce Willis kan fly i Pulp Fiction, så gör han inte det. Han går tillbaka, för han stod inte ut med tanken på att den här Marcellus Wallace, som vill döda honom, han stod inte ut med att han blir torterad och våldtagen i källaren och bara, måste gå ner och döda hans plågande. Och det är samma grej här liksom, att Dr. Schultz bara, du är en vidrig människa, jag kan inte ta det i hand. Jag tycker det var en av Tarantinos bästa filmer. Och jag är glad att han liksom bra igen. När han gjorde Kill Bill 1 och 2 så tyckte jag att han hade liksom tappat det.
Jag håller med, de var inte så bra. Alltså både dem och, som jag sa igår, Death Proof tyckte jag, alltså att alla de filmerna kändes mer som att såhär, kolla vad jag gillar film.
Ja.
De var inte sina egna filmer på samma sätt.
Det var som filmer för sin egen skull så mycket. Eller på något sätt liksom. Alltså vem bryr sig förutom
Quentin? Så nördigt.
Liksom. Så nördigt. Men, men nu är jag tillbaka. Vi älskar när det står liksom, written and directed by Quentin Tarantino. Jag tycker det är liksom fett att han har liksom, han skriver hela manus själv, han regisserar hela själv. Det är inte så många som kan pull that off.
Nej. Verkligen inte. Men dock, enda han inte pullar off, det är att skådespela själv.
Det pullar han inte off.
Han är ju med i filmen.
Ja, riktigt lökig liten roll.
Han spelar en australiensisk slavhandlare.
Ja, hur många sådana som nu fanns i musiken?
Av någon anledning så är det ett helt gäng med australiensare. Och han är ganska tjock också, har han blivit. Men han har lagt sig till då med australiensisk dialekt.
Det är buskis.
Det är inte bra. Det är verkligen synd att han... Det är typ det enda i filmen som är dåligt. Liksom. Ja, det är hans rollprestation. Då, ja. Men vad vill han säga med den här filmen? Tror du? Vill han säga någonting? Eller vill han bara göra en rolig film? Jag tycker ändå att han vill säga ganska mycket om
rasism. Ja. Jag tror att det här verkligen vill säga någonting. Att han, det här demonstrerar hans syn på hur sjuk USAs historia är.
Det som gör Candice obehaglig, det är det här att han är så berättigad. Han känner att han har så mycket rätt till det här. Ja, men självklart ska jag ha slavar.
Ja.
Han förklarar ju i en scen, liksom, ja, självklart ska jag ha slavar, för att alltså, varför dödar de oss inte bara annars?
Ja,
alltså, de skulle ju kunna döda mig och liksom, han tar fram en dödskalle.
Ja, ett kranium.
Ett kranium av en gammal slav, Old Ben liksom, som tjänade hans pappa och varje dag gav honom rakning. Och då hade han ju kunnat skära halsen av honom, menar han då. Och varför gjorde han inte det? Jo, för att de har den här genen som gör att de är sävliga liksom.
Att de vill tjäna. Och det är riktigt vidrigt. Och det är verkligen också en förnedringsscen. För det är precis när han har bestämt sig för att han har genomskådat deras plan, alltså Dr. Schultz och Djangos, så han ska liksom inte låta sig luras då. Men innan han ja, innan han liksom tar deras pengar och ett as, så liksom vill han att de ska få den här demonstrationen av hur negers hjärnor funkar. Mm. Och det är riktigt vid, och det är bara för att liksom förnedra och jävlas med Django.
Mm. Mm.
Men även Dr. Schultz blir upprörd, för han hatar ju den här rasismen.
Ja, visst. Men just hela tiden den här liksom bara, ja men det här är, jag har rätt till det här. Jag har haft det så här, jag ska ha det så här.
Det finns argument för det.
Ja, det finns argument för varför jag ska ha tjänare liksom.
Ja.
Om man också tänker på vad det finns för komediinslag, för att ja. den är ju jättemörk ibland och sen ja. Ibland ganska hilarious.
Ja.
Till exempel när de här Ku Klux Klan börjar fippla med sina huvor.
Ja, det är kul. Jonah bara, Hill är jätterolig Ku Klux Klan.
Hålen är för små. Hålen är för små, de ser ingenting, de kan inte rida. Så är det en fru till någon av dem som har gjort det. Och han blir skitsur. Bara, jag får bara massa gnäll. Liksom. Här har min fru jobbat hela dagen och klippt massa huvor. Och de bara, ja men hon kunde väl ha gjort ett bättre jobb än så här, för fan. Alltså, det,
ja, nu är jag hemma, om inte passar. Jag är otacksamma jävlar. Det är riktigt kul. Ja, nej men det är, men Quentin, han gillar ändå humor. Han gillar ändå så här roliga repliker och roliga karaktärer.
Ja.
Så det får man ändå.
Kan du sammanfatta filmen med tre ord?
Mycket intressant våld.
Okej, det var Gumbo Unchained med Nicholas Ringskog, Ferrada Noli. Tack för att du kom hit och babblade.
Tack.
Ha det bra. Hej då.
Hej.